på Spelsnack avsnitt 556. Så idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, alla.
Och Adam Holmberg tillbaka.
Hej!
Hallå, Adam.
Hej.
Och nu sitter alla och funderar så bara, åh nej, ska ni gå igenom Fantasy Critic-liga? Men nej, det ska vi inte göra. Inte idag. Nej, och speciellt för det går ju ganska dåligt.
Du, it will turn around.
Mm. Ja, alltså nu, som sagt, det handlar om att inte komma sist. Ser lite mörkt ut för Oliver till exempel.
Jag har I have faith in the system. Och Gud.
In God we trust. Nej, men kul att ha dig med, Adam, för att vi ska ju faktiskt prata lite om Dragon Age idag. Och annat vad vi har spelat.
Ja!
Och så tänkte jag så här, vad fan har vi spelat för någonting? Vi har spelat en jäkla massa Call of Duty, har vi gjort.
Call of Duty.
Ja. Ja, vilket känns helt konstigt för att helt plötsligt transporterar vi oss till typ 2010. Och så sitter alla vi känner och spelar COD.
Förutom men, jag.
Ja, förutom du. Ja. Men spelar du COD 2010?
Nej.
Nej, då är det precis som 2010. Amanda spelar inte COD. Men du kan vara med för det finns på Game Pass.
Jo, jag vet.
Så kan du också vara med och svära och skrika och det kommer väldigt många fula ord mitt i allting för att allt är orättvist.
Men jag kommer ju med svära för att jag tittar rakt upp i taket.
Ja, men man, det är som man... Alltså, första, när jag började spela online på ett stackars mobilt bredband som laggade som fan och jag var skitdålig på shooters. Alltså verkligen jättedålig. Att det var på den, liksom, jag blev provocerad när jag låg etta i Battlefield 1943. För att jag var så här, okej, nu är det illa i vårt lag. Och sen har jag blivit rätt okej på shooters efter det. Jag måste börja någonstans.
Ja, det är det.
Jag har ändå spelat lite.
Ja, men precis. Och vi kan ju hoppa in. När vi är så många så hoppar vi in i Free for All. Och då blir det ju en easy target. Så då är det i alla fall någon som kommer få mycket poäng.
Precis. Alltså senast gången jag verkligen var så här, alltså super inne i Call of Duty, det var Black Ops 2. 2012. Vilket känns helt sjukt att tänka att det var 12 år sedan. Och sen dess har det varit att jag har haft så här typ... Jag har inte haft långvariga relationer med följande spel, utan det har varit så här flörtar. Jag tror att 2019 med Modern Warfare var första gången som jag var nära på att bara, men fan, Call of Duty är fan gött. Alltså, jag spelade det en hel del. Men detta är närmsta jag har känt liksom till the glory days of Call of Duty.
Man bara sitta och ha kul.
Ja, att det enda jag vill göra är att spela Call of Duty. Det var nära att jag bara, ni kommer mest prata om Dragon Age. Jag hoppar över podden så jag kan spela COD med grabbarna.
Och det var därför han maskade i trafiken. Det var så här, men de kanske säger att de kör utan mig. De bara, åh, det var byggen. Och sen så bara, men vi väntar Oliver. Och du bara, fuck.
Suttit ner vid Hemköp hela tiden.
Min plan gick i stöpet. Jag har prestigat en gång nu och jag bara, alltså jag kan fan se mig liksom göra hela varvet igen för att jag är inte i närheten på att vara trött på det här spelet. Och jag har gått tillbaka. Det här spelet har liksom typ reignited mitt liksom typ min fascination av den här serien. Jag gick tillbaka och installerade COD 4 och spelade. Och jag vet att ni tittar på varandra som att Oliver spelar om någonting. Jag brukar inte spela om Call of Duty-spel.
Senast du spelade om Call of Duty-spelen var när du spelade Modern Warfare 2019. Då drog du typ igenom alla. Då drog du igenom gamla Modern Warfare igen, det minns jag. Och du bara, nej, jag blev så sugen.
Det minns inte jag. Jag minns att jag spelade dem när Remaster sen kom ut. Både första och sen andra kom. Och det kanske var runt Modern Warfare 19 som tvåan kom ut. För att COD 4 Remastern släpptes ju med Infinite Warfare.
Mm. Där spelar vi en del multiplayer.
Ja.
Men inte lika mycket som vi har spelat här. För att alla var så bra.
Ja.
Ja, och det har också hänt en del. Och det är det som har varit kul nu att liksom... För att jag försökte nu när jag startade kampanjen... Jag har inte spelat multiplayer, men jag startade kampanjen i 4:an. Och jag försökte liksom sätta mig in i the mindset av att liksom... När detta kom, att jag hade inte spelat något tidigare Call of Duty. Jag var ganska ointresserad av militärshooters överlag.
Hade du inte spelat 2:an innan?
Alltså, nej.
Ah, okay.
Jag har fortfarande inte spelat 2:an.
Wow. COD 4 var också mitt första. Jag avfärdade det som en Medal of Honor-serie. Och jag bara såhär, ja men Medal of Honor är väl små kul typ.
Ja, jag vet. Jag, liksom, de snackade typ om hur hett och realistiskt och liksom groundbreaking det var liksom, när jag läste typ Superprio och skit. När det visades på E3 och jag bara, det här ser så jävla trist ut. Liksom bara gruffiga gubbar som skjuter folk. Och jag bara, jag har inget intresse av liksom realistisk militär action. Och så spelade jag och var så jävla bara, alltså jag tror att jag var helt såld när ett kärnvapen sprängdes och min karaktär dog. Och jag bara, what the fuck? Är det lagligt? Får man göra så?
Liksom, alltså jag bara säger det. Att spela mycket spel på 360 och bara spelat Nintendo-spelen än det var fan the dream att se vad som var möjligt med spelmediet. Det var så här, alltså, på första året med 360 spelade jag Mass Effect, COD 4, Halo 3, Bioshock, The Orange Box. Alltså fatta!
Gud, vilket bra år.
Det var så, alltså, jag min hjärna sprängdes och så typ Mirror's Edge, Dead Space, Fable 2. Alltså det var liksom helt sjukt.
Ja.
Ja, och sen, och liksom bara vad de gjorde för multiplayer liksom att snacka om att de verkligen bestämde att så här ska den här genren se ut nu. Men sen liksom när man hoppar över till tvåan och jag vet att liksom det, alltså tvåan var ju typ det mest hypade spelet det året och liksom världen stannade upp när det kom ut. Men man glömmer också liksom så här hur många år senare var det? Det kom 2009. Så 15 år senare.
Eller vänta då, Modern Warfare 2?
Ja.
Ja, det var 2009.
Precis, och 15 år senare så tänker man liksom, Modern Warfare är liksom en stor så här, typ nål i spelhistorien, men man glömmer lätt hur jävla massigt det är. Och vilket jävla hästjobb, vilken jättebamsing till spel det spelet var. Om man sätter liksom typ vad Infinity Ward lyckades göra för att inte bara i kampanjen utan även i multiplayer liksom. För att förutsätta man typ det här med killstreaks så var att du hade UAV på 3 och sen hade du en airstrike på 5 och sen 7 kills och det var så fick du helikopter och helt plötsligt så har du typ hur mycket olika alternativ som helst. Du kan liksom kalla in en nuke bara för att avsluta spelet ifall det var bra nog. Jag var aldrig bra nog. men sen liksom i kampanjen, hur jävla coolt och vilken variation det var i uppdragen liksom, och i uppdragsdesignen. Liksom, att i uppdrag så klättrar du upp för ett jävla isberg med så här ishackor. Och du har en så här heartbeat sensor och det är Soap. Det är liksom din karaktär från första spelet som är liksom ledaren nu. Och Price är någonstans, man vet inte vad. Han är en gulag liksom, men det vet man inte då. Och det är så här coola breach and execute. Alltså så jävla coolt spel och vilket enormt jävla hopp från föregången som bara var 2 år före det. Alltså det är, ja, jävlar vilket sen, imponerande spel det var.
Och sen Spec Ops-kampanjen.
Precis.
Mm. Och det har inget Call of Duty har varit lika kul liksom i co-op som det. Liksom att du hade, det var liksom riktiga uppdrag. Det fanns ju vissa uppdrag från Call of Duty 4 i den co-op-kampanjen man fick göra. Så det var riktigt bra.
Ja, och liksom typ, jag menar, det första spelet är ju lite mer realistiskt sett till att bara okej, en större andel procentuellt av vad som händer i kampanjen i COD 4 känns som att det är liksom rimligt att hända än det som händer i Modern Warfare 2. För att det är liksom ryssarna invaderar USA. Och ett uppdrag är att ni är liksom, alltså, ni måste ta tillbaka Vita huset från ryssarna. Vilken jävla sjuk grej med det. Det tänkte inte jag på när jag spelade då, liksom 2009, var liksom 19 år gammal och bara, fan, jag bryr mig inte om politik och sån här skit. Jag bara vet att, ja, jag vet ju vad Vita huset är, det är var presidenten bor. Men nu idag, och man är liksom mer politiskt insatt i hur saker fungerar, så liksom, bara det, bara synen av ett sönderbombat DC.
Jag kommer ihåg Thomas Wiborgs recension av Modern Warfare 2, liksom var det här att kriget flyttade in i Amerikas bakgård, eller USAs bakgård, liksom att du hoppar över de här jävla vita staketen och du är liksom i ett bostadsområde i USA, vilket liksom var en stor grej.
Och Hans Zimmers jävla soundtrack, så när man stormar liksom Vita huset och musiken bara liksom sväller upp, inte i någon sån här typ heroisk liksom så här elitars, bara oh yeah, fucking MAGA, nu let's go, utan det var liksom mer typ en nästan hoppfull men ändå liksom nedslagen ton i det, och det är bara Ja, och sen historiens äckligaste skurk, Shepard. som sätter eld på en. Ja, nej, det är alltså vilket spel det var.
Mm. Mm.
Och Black Ops 6 är också ett riktigt bra spel.
Ja, men Modern Warfare 2 är ju liksom enda gången jag varit riktigt inne i COD. För att jag, liksom, jag var lite för sen på COD 4 i multiplayer där, men Modern Warfare 2, då var det liksom... Alltså det var ju det spelet jag spelade liksom. När jag inte hade något annat spel, då bara, men jag hoppar in i COD och så svär man sig och dunkar huvudet i väggen för att det går så jävla dåligt. Alltså min winstreak, eller inte winstreak, min vinstprocent i Modern Warfare 2 ligger typ på 20% eller någonting sånt. Jag förlorade så jävla mycket i det spelet.
Mm.
Jag har ingen aning om hur det ser ut för mig.
För ofta brukar det vara typ 50-50 i spel. Liksom vanligtvis. Ibland att man ligger liksom lite över vinstsidan då. Rent generellt. Men där jag fick alltid stryk i Modern Warfare 2.
Jag var aldrig bra på COD när jag växte upp. Men jag hade fortfarande kul. Nu som när Modern Warfare 2 släpptes. Då drog man med 360 till en kompis. Och så spelade man typ... nästan en vecka och så nästan som man fick blåsor på händerna och sov typ 2 timmar om nätterna och sånt. Mm. Det var tidigare.
Ja, men det var tidigare. Så vi har liksom transporterat lite tillbaka till våra ungdomsdagar och spelat COD.
Mm.
Det har varit väldigt kul. Det har varit så många också som spelat. Det är väldigt sällan i den här åldern där vi har liksom så många kompisar som sitter och spelar samma spel. Liksom Robin och Gustav, de dör med Rainbow Six Siege. I princip.
Ja, alltså det är liksom så att över dem till Black Ops.
Yes. Alltså sen liksom COD-snurran liksom är över, då kommer de återgå till Siege.
Ja, ja.
Och den dagen som Siege slutar existera, då vet jag inte om de kommer ta upp en kontroll igen typ. så det är liksom, vi har förlorat, men de har kommit över och vi har spelat med Filip och Martin var med igår. Mm. Och andra folk. Så jätteroligt verkligen. Så det får du vara med på, Amanda. Kom in i COD-värmen. Döda lite svin. Och dö av svin.
Ja, det känns ju verkligen inte som en grej dock.
Ja, men det kan bli din grej.
Ser väldigt
tveksam ut. Aktivt emot COD.
Jag har inte rört kampanjen och jag spelar COD i princip för kampanjen. Och jag har liksom inte... Jag hade planerat att kanske spela lite kampanj, men jag vet, när jag startade COD så har jag varit multiplicerad.
Kampanjen är faktiskt bra i år. Jag har kul. Jag har ingen aning om vad storyn egentligen handlar om på det stora hela, men jag bara kul.
Det är klassisk COD. Det krävs ju 2 genomspelningar för att man ska fatta sig.
Vi får väl se om min Xbox klarar av spelet.
Jo, men det... Nu har inte jag sett hur det ska köras på Series S, men det ska ju gå. Och multiplayer är inte lika krävande på det sättet.
Den klarar... En Series S klarar COD utan problem.
Ja. Men Amanda, du har ju spelat liksom... Du har hittat liksom nästa... Och det här pratade vi redan om förra veckan, men du har ju liksom hittat din grej nu i Dicey Dungeons.
Min grej och min grej. Jag bara fortsätter att köra runda på runda tills jag klarar allt.
Ja, men precis. Din grej.
Ja, om det är det du vill kalla det.
Så hur går det?
Jo, men det går helt okej. Jag har ju upptäckt nu att jag kan fubba mig lite grann i alla fall. Innan när jag förlorade så började jag ju om från början, men nu märker jag ju att jag kan ju bara trycka på... att jag ska gå tillbaka till huvudmenyn och sedan liksom gå in i spelet igen, så får jag fortsätta precis innan där jag dog.
Amanda har hittat savescumming.
Det tog några år. Ja. Nej, men som sagt, det tog lite tid innan jag hittade det här spelet, för att jag tänkte liksom att okej, nu måste jag börja om på nästa runda. Men jag hade en boss som var rätt svår häromdagen, där det liksom inte funkade till slut. Det var en vampyrboss där man dels måste ha en förmåga som krävde att man skulle få in 40 poäng. Och det innebär liksom att de 40 poängen ska komma från olika tärningar. Så det kräver ju liksom sin bearbetning det där, i kombination med att man har andra attacker eller till exempel att man använder sina tärningar på en sköld eller att återfå mer hälsa. Och problemet där blir ju liksom då att den här fienden håller hela tiden på att skicka gift på mig. Så i mångt och mycket, varje runda nästan, så får jag flera giftpoäng på mig. Och de stannar kvar för att det är liksom ett av de sakerna som är speciellt för den rundan. Jag har för mig att det är den näst högsta eller den högsta nivån, så det blir liksom successivt svårare. Och det kan vara olika saker som händer på de olika, bakom de olika dörrarna, om man säger så. Så bakom en dörr där det finns en episod, så att säga, där förlorar man 2 hälsa på max varje gång man går upp i level, till exempel. Så säg att du till exempel börjar med 24 i hälsa. Då har du liksom det som max hälsa tills du går upp till nästa nivå. För då har du bara 22. Mm. Och så fortsätter det så, vilket gör att det blir väldigt svårt. Men den här förbannade vampyren i alla fall skickade mer och mer gift på mig. Och till slut så sitter man där med typ 21 i gift på sig som dras varenda runda som man ska spela. Det innebär liksom att jag måste se till att jag får en specialattack som gör att jag då kan dubblera den nästa händelsen som sker. Och i det här fallet var det att jag var tvungen att hela mig mycket. Så att jag fick se till att jag då kunde göra min så kallade limit. Och då fick jag liksom dubbel hälsopoäng. Men sen så kunde det vara så att jag inte hade så mycket tärningar kvar till annat. Så det tog lång tid att få ner den här andra rackaren då. Som innebar att man tar ner de 5 sista hälsopoängen på vampyren med en stake, helt enkelt, för att man kan inte döda vampyren på annat sätt. Och dessutom så var det ytterligare en liten detalj att efter första omgången här så kunde man inte se hälsomätaren längre. För det är ju liksom uppbyggt som så att varje episod så har du liksom olika nivåer. Jag tror att det är typ 6 stycken. Och i den här episoden så kunde man antingen välja på varje nivå att få det slumpartat, att få ett nytt villkor. Och villkoret på den sista nivån var just det. Så det i kombination med att episodens hela villkor var att gift försvinner inte. Gjorde det jättesvårt. Så till slut när jag hade försökt att spöa den här vampyren typ 9 gånger kände jag bara nej. Jag pallar inte mer. Jag får helt enkelt gå tillbaka och börja på en annan episod istället. Och det var ju lite olyckligt naturligtvis, men samtidigt var det så också att jag gick in i den striden med typ 16 av 40 i hälsa eller något sånt. Och man kan inte samla på sig några föremål som helaren liksom emellan, utan man kan gå till någon form av shop och köpa äpplen då till exempel, eller så kan man plocka upp dem längs med vägens gång, för det finns ju på varje nivå till exempel olika köptillfällen, det finns kistor, det finns äpplen, det finns uppgraderingar. Så ja, det kan vara väldigt svårt det här spelet har jag märkt. Det är väldigt roligt och det är väldigt beroendeframkallande, och framförallt så känns det som att man kommer in i ett väldigt härligt flyt när det går rätt bra. Men samtidigt så kan man bli otroligt frustrerad när man sitter där och det aset man möter skickar massa statusattacker till exempel. Så att man liksom inte kan göra någonting. För det finns ju olika attacker som till exempel låser ens tärningar helt. Så att man inte kan använda dem alls. Och sen så finns det attacker som gör att man blir blind för antingen sina tärningar eller sina förmågor och liknande. Det gör ju i sin tur liksom att okej, jag måste gissa mig fram. Vad händer om jag klickar på den här? Och vad händer om jag till exempel använder den här tärningen? Det var också en sån här grej som hände på den här vampyren. Att det aset hade liksom en sån attack att man dels fick gift men man blev också blind. Så att det var en tuff strid på alla sätt. Men jag har fortfarande kul med det. Jag funderar på om jag kanske ska börja spela någonting annat snart. Jag är lite osäker på om jag faktiskt kommer klara alla banor. Det är ganska svårt när allt kommer till kritan. Men spela lite Beat Saber också till exempel. Tog upp det. Det var ett tag sedan som man hade på sig VR-hjälmen. Sen vet jag faktiskt inte vad jag ska köra för någonting. Jag såg ju att Lisfanga har kommit på Nintendo Switch. Så jag är lite sugen för att det kostar bara typ 270 kronor. Jag hade lite bonuspoäng också. Och det ser väldigt spännande ut.
Jag känner verkligen inte igen det här problemet med att jag har inte någonting att spela. Jag vet inte vad jag ska spela.
Nej, men alltså det är liksom inte det att jag inte har någonting att spela. Det är bara det att jag har mycket att spela, men jag vet inte vad jag känner för att spela. Ibland så blir man liksom låst i det där att man vet att man har jättemånga alternativ, men det blir liksom en form av paralys i den mängden valmöjligheter som finns. Jag menar, jag har haft Yakuza Zero nedladdat i ett jäkla år och jag har fortfarande inte startat det ens.
Mm. Jag menar, jag köpte ju Cookie Cutter förra året i december, ett Metroidvania som släpptes också då, och jag tänkte, det här ska jag spela.
Mm.
Och har haft nedladdat på min Xbox. Jag har inte spelat den. Så att det händer ju.
Jo, men precis. Men det är inte det att det finns brist på saker att spela. Vi pratade lite om det i gruppen idag också, för att vi hade teambuilding på eftermiddagen. På förmiddagen så hade vi en föreläsning som gick igenom vad vi ska göra liksom under de närmsta 11 veckorna. Och det är ju vårt första spelprojekt som då är i stort sett halva första året skulle man väl kunna säga. Eller halva första året. Halva första halvåret.
Mm.
Så det är en 15-poängskurs. Och det spelprojektet innefattar väldigt mycket. Och naturligtvis så handlar det ju om att också samarbeta. Så vi diskuterade det lite idag faktiskt. När vi hade vår lite mysiga sammanstrålning efter lunch. Att det är ganska lätt att man har väldigt mycket som man vill spela. Men ibland så kan man också känna att men jag har spelat det här typ nyss. Men jag känner mig ganska klar med det. Men jag vill ändå ha någonting annat som är typ som det här spelet jag just har spelat.
Mm.
Men man får inte samma tillfredsställelse av att gå tillbaka till det spelet. Så ibland så kan man liksom fastna i det där. Med att det finns många valmöjligheter. Men det är svårt att hitta rätt val för tillfället. Och jag tror att i och med att vi har varit inne i en ganska intensiv period, det har funnits ganska många titlar uppe. Och det känns som att jag nästan hela tiden går och väntar på att det ska komma någonting som jag ska spela som är nytt. Men jag har nästan inte spelat någonting nytt alls den sista tiden förutom Neva. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag går och väntar på egentligen. Utan jag kanske bara borde starta Yakuza Zero.
Ja. Gör det.
Det är bra skit.
jag glömmer inte när du har spelat Yakuza Zero och Oliver, och så försökte du sälja in hela Yakuza-serien till mig och Robin, och vi bara
Ja, jo, men
du var helt lyrisk, alltså du var liksom så uppåt och bara, och det här händer, det här låter inte helt awesome, och jag och Robin bara, jag vet inte.
Ja, nej, alltså på ytan så verkar det ju,
du försökte också sälja upp det med att, ja, men också med att du sålde verkligen in det. Det var inte så här typ att det är den här maffiga stora berättelsen. Det var inte det du la fokus på. Utan det var just det att du skulle jaga den här personen som hade snott trosor. Och man var så här, okej.
Okay. Ja, det var kanske en ganska så svag säljpitch.
Det var faktiskt svagt. Nu är det så att jag har ju spelat Yakuza-spel. Jag har ju spelat alla liksom, numrerade titlar. Så att det funkar ju lite i alla fall.
Och Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name.
Ja, det spelar jag också. Jag vet inte om jag kommer spela det här piratspelet faktiskt.
Det kommer jag.
What? Det ser amazing ut.
Jo, men
jag kommer nog köpa det, spela det i typ 5 timmar. Och sen råka spela något annat och aldrig starta
som
det.
Som alla Yakuza du startar.
Ja.
Jag är inte liksom lika... Alltså, jag gillar Majima i ett spel och det är Yakuza Zero.
Och jag tycker det ser så insane ut. Varför är jag klädd som en pirat? Var får de piratskeppen ifrån? Varför är de fortfarande på moderna Hawaii? Jag har piratskepp, jag vill veta vad som händer.
De har ju typ Black Flag liksom naval battles också.
Jag tror jag hade varit mer intresserad av om det faktiskt var liksom Yakuza piratspel som typ Ishin.
Okej, okay, ja, så att...
Jag tror jag hade varit mer intresserad av det då, men jag vet, kanske att jag spelar det. Vi får se.
Jag lär spela det någon gång.
Jag har fortfarande inte spelat klar i Chin.
Du är inte klar med Hawaii-spelet?
Jag har inte ens skaffat Infinite Wealth än.
Aha.
Ja, jag köpte det. Det finns på hyllan här.
Mm, jag har spelat det i 5 timmar av dem.
Ja, alltså det, jag följer storyn och så liksom bara, det känns som en film. Och så bara, det känns som jag börjar komma närmare andra akten. Och så bara kollar man average playtime. Det är tydligen 73 000 timmar kvar av spelet. Och jag bara, har jag tid med här just nu?
Jag hade ju flera så här RPG-spel i rad i våras. Med spelet så här Persona 3, så var det Like a Dragon, Dragon's Dogma 2 och Rebirth. Olivers favorit.
Nej.
Det är väl inte någons favorit?
Alltså jag tror liksom superfansen gillar ju Rebirth mycket för att det var liksom, de får uppleva det de spelar som barn igen. Och medan man själv känner såhär, alltså det är lite bloated alltså.
Fina och häftiga miljöer. Det gör det ju absolut. Och början tycker jag är mycket starkare än avslutningen. Jag uppskattade spelet första halvan, och sen så tyckte jag att det successivt började gå neråt, för att det kändes som att man hela tiden bara blev försenad till det oundvikliga.
Ja, jag hade, mitt problem och anledningen till att jag typ slutade spela på det är för att jag hade svårt att se den faktiskt röda tråden i Rebirth. För det kändes ett bra
tag. Finns ingen röd tråd.
Nej, det känns bara som att man bara hänger med. Liksom men det blåser åt det här hållet. Vi går åt det här hållet.
Ja, i 50 timmar är typ de här hooded figures. Man följer efter dem liksom. Och så får man typ se någon så här Sephiroth bara flasha tuttarna. Liksom var 13 timme. Och sen så kommer man bara, det här är typ spöken som, alltså första spelet hade också så här weird, liksom, ska man säga, trajectory genom storyn. Men det hade i alla fall en tydligare liksom startpunkt.
Och sen så, jag tror det som var mest frustrerande med Rebirth för mig, det var just det att det man liksom öppnade upp för i Remake, det tar man inte riktigt tag i Rebirth heller, utan det är ju någonting annat som kommer visa sig mer i tredje delen. Men det är liksom, jag hade ju önskat att man liksom mer inkorporerade de grejerna istället för att liksom försöka vara alldeles för likt originalet då. Med tanke på de teorier som flyter runt liksom. Men jag har gjort, den här veckan så har jag gjort två, Nintendo har varit lite konstig den här veckan. Man liksom släppt
också.
Så de släppte den här Nintendo Music-appen för de som har det här premium membership. Eller jag vet inte vad det heter.
Nintendo Online heter det Nintendo bara. Online. Och sen finns det Nintendo Online Plus.
Ja, just det. Jag har ju Plus. Expansion Pass, ja. Och jag vet inte om det här är enbart för de som har Expansion Passet. Men det är liksom de Spotify för Nintendo.
Det. Det är så weird.
Det är jätteweird.
Ja.
Är det därför de försöker typ stänga ner liksom YouTubers som streamar Nintendo musik? De bara, vi har vår egen app.
Antagligen.
Det är jättekonstigt. Och så har de typ, så jag bara hoppade in så här, och det är inte all Nintendo musik såklart, men de har ju liksom, det är lite allt möjligt.
Jimmy sitter med så Baby Park-temat på repeat.
Ja, det finns Baby Park från Mario Kart 8. men det är också så här typ, de har inte all musik heller från spelen. Så jag hoppar in i Super Mario Galaxy. Jag bara, men Gusty Garden Galaxy kan man väl slå på? Nej, det finns inte. Men det finns typ så här, du får en stjärna på typ 4 sekunder.
Hur fan kan Gusty Garden inte finnas?
Jag vet inte. De kanske har lagt till det nu, men första kvällen, jag måste kolla det där. Gå in på Super Mario Galaxy. Drip Drop Galaxy, Beach Ball Galaxy, King Bowser. Och nu är Gusty Garden Galaxy med, men det var inte första kvällen jag kollade på Gusty Garden. Då hittade jag den inte, men då finns det med. Men de har liksom också, så det finns massa så här konstigheter. Och bara så här, why?
Alltså, vad säger de appen annars? Är den välgjord i övrigt? Är det bra ljudkvalitet? Eller?
Alltså, lyssnar man från mobilens högtalare så är det väl helt okej, kan jag väl säga. Det är liksom inga konstigheter. Men de har typ lite så här, olika playlist från olika spel. Så här, vad är du in the mood for? Och så finns det typ, så kan man hitta musik från specifika karaktärer. Och så finns det så här top recommendations.
Är det en separat app?
Yes, som drar ner på mobilen. Och jag trodde ju först det här var... Du måste logga in med ditt Nintendo-konto.
För att kunna logga in. Och på ditt konto måste du ha Nintendo Online Expansion Pass.
Man måste ha Nintendo Online i alla fall. Jag tror att Nintendo Online räcker, för jag har inte hört dem nämna Expansion Pass i reklamerna.
Ja, men så är det så här, Rediscover Classics, och så är det en låt från Splatoon 3. Animal Crossing. Och här liksom, här, Match Your Mood, Walking, Running, Powering Up, Break Time, Good Night. De har också musiken från, de har liksom Wii Shop Channel-musiken, vilket folk har skrivit om, så det är lite kul. Och sen typ så här, ja, men de har också bästa versionen av Mute City, vilket är ju från Mario Kart 8. Så det är lite kul. Alltså, liksom, alltså det är en rolig grej, men samtidigt så här, kan ni inte bara lägga in era soundtrack på Spotify, så har man alltid samma app liksom.
Ja.
Då måste man ju samarbeta med andra.
Ja, ja, precis. För det är liksom, det är en rolig grej, men jag kommer liksom inte slå på Nintendo Music-appen och bara säga, nu jävlar kör vi bara Nintendo Musik. Då hade jag lika gärna kunnat ta typ hitta en playlist på YouTube. Men sen slipper jag reklamen i och för sig. Det måste ju ändå vara en bonus.
Det är sant.
Men jag försökte liksom hitta, undrar om man kunde kategorisera in det i, ja, de har ju så här, typ på Search, då har man ju typ så här all games, så kan man sortera by platform eller när de är senast tillagda. Så det finns för Switch, det finns, ja, för Wii så är det bara Super Mario Galaxy och sen är det Wii Channels. Och Nintendo DS, då är det Tomodachi Collection, som jag inte ens vet om den kom i liksom Europa. Och sen Nintendogs. De har ett spel från GameCube, Metroid Prime, och så från Game Advance är Fire Emblem, The Blazing Blade, Nintendo 64, så Ocarina of Time och Lylat Wars. Super NES har bara Super Mario World 2 och Donkey Kong Country. Det är lite weird. Och så har de lite grejer från NES och Game Boy också, så att det liksom, de kommer förmodligen bygga på här, men det kommer väl antagligen ta lika lång tid som det gör med allt annat som de gör. Det liksom kommer väl typ en låt varannan månad eller någonting sånt, jag vet inte. Men det är lite rolig grej.
Faktiskt. Du ska inte skaffa veckaklockan?
Nej, nej. Det ska jag inte. Alltså, hade den inte kostat typ 1000 spänn så kanske.
Alltså, bara tanken på att den typ, jag menar, spelar typ coin sounds eller liknande så fort man rör sig. Jag hade slagit sönder den efter en dag.
Ja, men liksom, det hade varit en rolig grej att skaffa klockan, men liksom så här, typ 1200 spänn för en veckaklocka jag absolut inte behöver känns ju lite, jag kan spendera mina pengar bättre.
Jag sa att någon genast hackar den och börjar spela Doom på den.
Ja, men det är klart. Exakt så. Och sen laddade jag ner det här Pokémon Trading Card Game Pocket.
Jag har inte vågat ladda ner det. Hur är den?
Det är väl okej. Jag hade förväntat mig liksom, jag bara, ah, men jag älskar Marvel Snap. Jag har ju typ spelat det varje dag sedan det släpptes. Och tänkte såhär,
jaha, har du?
Ja, det har jag.
Aldrig märkt ens.
Och tänkte att det hade varit kul liksom med en Pokémon-variant, för att det här är liksom Pokémon-kortspelet fast liksom i miniformat, och så det är ju inte samma regler helt och hållet. Men det är ett mycket större fokus på att samla kort här än vad det är faktiskt att köra mot andra människor.
Mm.
Och det finns typ 1 miljard olika valutor till olika saker, så att det är liksom, det känns som verkligen en free-to-play-app.
Så det är liksom microtransaction hell typ.
Jo, men det är det. Men du får liksom öppna 2 pack om dagen då. Med så här 12 timmars mellanrum.
Okej, så man bara får naturligt.
Ja, du får liksom öppna. Alltså du vet när man köpte Pokémon-kort, så här, boosterpaket. Det är sådana man öppnar.
Hur många subat har du?
Jag har faktiskt typ bara 2 subat tror jag.
Bara? Det är ändå starkt jobbat.
Och så har man liksom en list. Så har du liksom en Pokédex, och där ser du också hur många kort som man kan samla just nu. Och de kommer förmodligen lägga till fler olika, alltså collections av olika korten här, så du kan liksom samla alla, precis som typ Pokémon Go har de lagt till olika Pokémon och sånt. Mm. Och sen kan du bygga dina egna lekar, och så kan du och tävla mot, eller köra matcher mot bottar, vilket är kul. Det kan man inte göra i Marvel Snap, kan du inte välja att köra mot bottar om du vill. Du kan möta bottar, men du måste fortfarande liksom söka upp dem. Medan här finns det liksom förutbestämda matcher du kan köra mot bottar och testa lekar och sånt. Och sen så kan du också köra mot mänskligt motstånd då. Så jag körde mot någon från något asiatiskt land när jag testade bara köra online. Och det liksom man tävlar om egentligen, du ska liksom ha ihjäl 3 monster från motståndaren. Så du får 1 poäng per monster du dödar då.
Hmm.
Så det är ju mycket mindre än vad liksom det riktiga spelet är. Men
jag spelar aldrig riktiga spelet, för när ingen visste hur man spelade det riktiga spelet när man var liten liksom.
Jag spelar ju det här Pokémon Trading Card Game-spelet till Game Boy. Det var väldigt bra. Jag tror det finns på Switch online också, om jag inte har helt fel. Men det här är liksom bara en miniversion då. Det är Och det är väl rätt så kul, det är lite annorlunda. Och så får man utveckla sina monster och så får man hantera sin energi och sånt och så. Men grejen med Marvel Snap är ju att det går ju väldigt, alltså matcher tar typ 3 minuter. Mm. Och de här matcherna kan bli betydligt mycket längre för att du gör dina drag och sen så kör du dem och sen så är det din motståndare som gör sina drag och så kör han dem. Och i Marvel Snap så gör ju båda sina drag samtidigt och sen så trycker man liksom en turn och sen så får man se vad som händer då. Så att det är mycket mer väntetid här och beroende på hur snabb motståndaren är och hur snabb man själv är så kan det bli väldigt mycket så att man bara sitter och stirrar typ. Men det jag skulle säga att det är rätt så kul. Mm. Men jag tror inte att det blir liksom mitt nya Marvel Snap. Det är inte så kul där.
Hade de släppt ett Yu-Gi-Oh! Kortspel, då hade det varit hooked.
Det finns ju, men inte på mobilen. Det kanske finns på mobilen.
Nej, säg att det inte finns. Jag tvingar mig inte kolla.
Spelar du mycket Yu-Gi-Oh!
Jag hade kul. Ett tag spelade Yu-Gi-Oh! Reglerna där var ganska lätta, så de tyckte jag faktiskt det var kul att köra.
Jo, Yu-Gi-Oh! Master Duel finns på...
Finns iOS. Inte på iOS. Adam.
Finns inte, men jag har ingen iPhone, jag är Android-pojke.
Ja, finns inte där heller.
Det är säkert finnas
absolut inte. Det är bra, tack.
För det här Yu-Gi-Oh! Master Duel, det var väl det spel som typ släpptes för 1,5 år sedan.
Jag försöker hjälpa honom här.
Nu ska vi dra ner honom i fördärvet. Men jag har ju spelat en del liksom riktig Yu-Gi-Oh! Alltså, för jag samlade på de korten också när jag var yngre.
Mm.
Och det är rätt så kul att spela och jag har även haft något Game Boy-spel på det också, men den kritiken jag har hört mot Yu-Gi-Oh! På senare år är att du kan göra sådana sjuka kombos att det tar så en jävla lång tid att spela.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Så det var ju någon typ... Det var någon video jag såg när det här Master Duel precis hade kommit ut där liksom personen i fråga som de mötte hade så jävla många trapkort och kombokort och allting så att det tog typ 5 minuter bara för hans liksom runda att spelas ut. Och det är ju liksom, det är helt sjukt. Men det finns av dem så att... Yu-Gi-Oh! Är jävligt häftigt också. Men vi har ju inte spelat... du och jag, Adam, vi har ju faktiskt spelat Dragon Age också.
Ja!
Som vi pratade om förra veckan, vi ska prata om den här veckan. Och jag antar... Du har spelat alla Dragon Age tidigare, eller hur?
Yes.
Har du klarat ut dem?
Jag har spelat ut alla Dragon Age. Jag har inte kört alla DLCs till alla.
Nej.
Men jag har kört ut alla.
Men jag antar också att du har typ... större koll på loren än vad jag har.
Någorlunda, ja.
För att jag märkte nu att när jag spelade här, jag var så här, jag kommer fan inte ihåg mycket av alla grejer.
Lore fastnar en del för mig. Så jag har snappat upp vissa saker bara, är det här en retcon eller? Liksom sånt, men ja.
För att jag fick göra liksom ett val, det första stora valet man får göra. Där jag var så här, ja, men jag väljer de här på grund av liksom vad jag känner i nuet. Och sen så typ läste jag lite online att de jag alignar mig med är egentligen riktiga skithålor. Men de presenteras inte som det här. Ah. Så jag tänkte att det kunde vara en sån grej som du hade kunnat störa dig på.
Inte så hemskt mycket. Jag har inte stött på något sånt typ av val än. Jag har spelat ungefär 18 timmar. 18-19 timmar enligt sparfilen i alla fall.
Har du träffat alla kompanjoner än?
Inte alla. Jag har gjort en del sidogrejer och utforskat och sånt.
Ja, men då är det mycket möjligt att få göra det som jag har fått göra. För jag ska träffa sista kompanjonen nu.
Mm.
Och när jag hade 2 kvar då fick jag, och körde liksom storyn, då hamnade jag liksom i det läget jag behövde välja.
Aha.
Och jag var så här, men det är självklart. Och då fick man också höra typ att, ja, men det här är typ, de här är riktiga skithålor egentligen som gjorde att den här karaktären i tidigare spel bara så här, typ. Och jag var, jaha. För det är inte så det känns här.
Nej, och sen också, det här spelet tar ju inte någonting i äldre spel i akt. Det enda den egentligen bryr sig om, det är den sista DLC:n till Inquisition, i princip.
Och det tyckte jag var lite synd.
Ja.
Jag hade nästan, och vad jag hade tyckt jag hade hört på förhand var ju det att man skulle typ få fylla i val som man gjort i tidigare spel. Men det var väldigt lite sånt.
Ja, det var typ 3 frågor bara.
Från Inquisition?
Ja, från inget slutet av DLC:n till Inquisition.
Och det är typ, och jag kan ju förstå det, så det är jättesvårt att föra över allting och speciellt så liksom omfattande som det var i Inquisition, för där fick du ju verkligen liksom dra i alla stora val.
Mm.
Och att någon gång kanske man behöver ha liksom en resetpunkt med tanke på att du spelar ju inte samma karaktärer genom spelen, utan du spelar ju nya karaktärer hela tiden och spelen på sätt och vis är lite fristående av varandra. Men det tyckte jag var lite synd, speciellt när man liksom var både Mass Effect och Dragon Age, liksom att valen har följt över, men samtidigt så 10 år senare, det är liksom, det är lite kämpigt. Men vad tycker du hittills då?
Jag är väldigt ljummen än så länge. Av många olika skäl. Jag kan börja med det jag tycker om. Jag tycker det är fantastiskt fint hår i spelet. Jag tycker om
det är väldigt snyggt.
Ja, jag tycker det är väldigt fint. Det karaktärer rör sig och håret svallar väldigt naturligt och sånt. Jag har faktiskt ändrat min karaktärs utseende typ 4 gånger redan bara för att testa lite olika och lite olika frisyrer och sånt. Och det var ett, ja.
Vad spelar du som?
Jag spelar som en mage. Jag tror tyvärr det är tråkigast att spela.
Mage och vilken? Är du dvärg, människa, kunarik?
Jaha, en alv.
En alv.
En alv mage. Och det har faktiskt varit ganska intressant att jag tycker att de ändå har små kommentarer baserat på vad man har valt. Exempel när jag är en alv och jag pratar med en annan alv. Och det som händer i spelet bara, wow, människorna kommer verkligen tycka om oss för det här nu, eller hur? Och att det faktiskt kommer upp lite i konversationer vad man är för något. Det är inte som i Dragon Age Origins. När jag är en alv så kan jag liksom dra på mig offerkoftan och liksom bara, är du rasist eller? Är det för att jag är en alv du inte vill prata med mig? Liksom. Det tyckte jag var kul i Origins var det. Origins var det. Till exempel.
Ja, men Origins är också det spelet där liksom bakgrunden till din karaktär har spelat större roll.
Ja.
Eftersom man liksom, man kunde verkligen välja, men vilken typ av alv är du? Liksom, det är inte bara så att du väljer alv, utan också vad är det för typ av alv? Vad är det för typ av dvärg? Och sen så är det otroligt olika beroende på vilken startpunkt du har. Sen har det blivit mer strömlinjeformat efter det.
Ja, och jag tycker det är ganska synd. Och det är typ om, ja, det jag tyckte om då, det är snyggt. Jag tycker om några små detaljer överlag. Jag tycker det är lite bättre. Jag tycker om att det inte är lika tråkiga sidogrejer på det sättet som i Inquisition. Inquisition är väldigt tråkigt att spela om på grund av de här MMO-aktiga sidoquesten och samlandet och skit. Det känns lite lättare att spela här. Det är lite mer engagerande combat. Men det är typ där mina liksom jättepositiva saker tar slut. Jag tycker inte några av karaktärerna är särskilt intressanta. De är... Det är inte så mycket jag upptäcker om dem som visar att de har något vidare djup. Och det är inga direkta konflikter jag stött på mellan dem eller något sånt. Det är väldigt cookie cutter. Det är väldigt lite personlig konflikt. Och tonen är väldigt lätt på ett sätt som gör... Ja,
det är lite så här Marvel-aktigt nästan. Liksom att alla är väldigt quippy. Det är liksom även din egen karaktär, vilket jag tycker att det är någon tråkigaste grejen. Jag tycker att man har inte riktigt samma möjlighet att forma sin karaktär här. Det känns som att jag spelar en färdig mall som man inte riktigt har riktigt agens över.
Nej, de gör ungefär som i Mass Effect Andromeda, att man mera bestämmer ton, mer än handling på det sättet.
Och det har inte egentligen varit... Alltså om man jämför med tidigare Dragon Age så har man ju liksom... Speciellt om Dragon Age 2 och Inquisition så har det också varit liksom mer tonaliteten att man säger exakt vad karaktären ska säga. Men jag kände ändå att jag kunde forma min egen liksom Inquisitor och jag kunde forma Hawk. Medans här så tycker jag att jag liksom, jag har så svårt att relatera till de andra karaktärerna på grund av det, för att det är liksom inte riktigt, alltså det nästan känns som att jag hade inte behövt välja här vad karaktärerna ska säga, för det spelar inte så stor roll.
Nej, exakt. För att ingen annan karaktär liksom påpekar någonting heller, bara det där var fucked up, varför säger du så? Liksom och sånt. Och det finns ingen direkt anledning att vara liksom sträng eller något sånt heller. Liksom, inte sträng, alltså de tre tonerna är i princip omtänksam, quippy och mer rak på sak. Det är typ de enda tre tonerna.
Mm. Ja, och det är liksom, för det är så synd, för att jag tyckte att där lyckas de verkligen i Dragon Age Inquisition. För där var det ju verkligen så att du inte strök med hårs med alla dina karaktärer, och liksom höll du med någon så kunde det verkligen vara så att den andra började ogilla dig ganska aktivt, och det märktes.
Ja, det var inte många karaktärerna jag tyckte om där heller, men jag tyckte ändå om hur de interagerade med mig.
Ja, precis. Och det var alltid så här att typ, om behöver jag ha den här karaktären på min bra sida nu, så måste jag liksom tänka efter vad jag ska säga. Medan här känner jag inte alls att man behöver liksom, och inte trippa på tå, jag tycker inte det är riktigt rätt, men liksom att man, det spelar liksom ingen riktig roll vad jag väljer. Medan Inquisition var verkligen så att nu vet jag att den här personen inte kommer tycka om det jag gör, och jag gillar egentligen den här personen, så att jag får vara lite försiktig. Medans, ja. Så att det är väldigt synd, för att Inquisition kändes också som en naturligt nästa steg i det här dialogsystemet.
Mm.
Och det här får liksom ta nästan ett steg tillbaka.
Ja, jag tycker det är synd för Dragon Age, liksom Origins. Jag älskar liksom Mass Effect och de Bioware-spelen. Men Origins tyckte jag om, för det var ändå så pass annorlunda. Det var ju fortfarande lite mer i stil med Star Wars Knights of the Republic vad gäller dialogerna.
Mm.
Och friheten att hur ens egna karaktär var. Och jag tyckte det var ett bra sätt att liksom särskilja till exempel Dragon Age från Mass Effect. Att det var faktiskt mer, ett lite mer djupare rollspel på det sättet. Medan nu, liksom för varje Dragon Age-spel så är det liksom bara lite mer Mass Effect. Lite mer Mass Effect. En till kopp med Mass Effect, liksom så.
Mm.
Och jag tycker det är lite synd att Dragon Age tappar lite sin identitet. Och så har jag också väldigt svårt att jag jämför väldigt mycket med Baldur's Gate 3, vilket jag inte borde göra, för jag vet att de inte försöker göra samma sak.
Det är svårt. Och liksom, och där är inte, och det är inte bara liksom i dialogen egentligen, utan rent liksom världen är strukturerad. För att i Baldur's Gate 3 så har du inte heller den här massiva världen, men du har ju liksom öppna kartor som du liksom kan göra vissa grejer på. Och så är det även här, att du har ju, det är liksom, ja men typ så här, när du kommer till Omega i Mass Effect 2 till exempel. Då är du ju en liten del av Omega, men det känns ändå som att det här stället är stort egentligen. Och samma är det här, liksom, du kommer till en liten del av den här staden, men den är jättestor egentligen. Men du liksom, din quest är här, så det är här du får vara. Men det som Baldur's Gate 3 har fördel där med att du liksom, hela spacet du tar upp i Baldur's Gate 3 kan du göra något med. Det är liksom hur du tacklar olika uppdrag, vilka NPCer du möter, vilka uppdrag du kan göra. Allt det liksom tas i beaktning. Och det är typ så här, okej, men om jag går upp här på den här platån och gör någonting, så kanske det påverkar någonstans där borta. Eller som typ när jag och Amanda liksom var så här att ladda om någon gammal spar, för vi blev kompis med någon jäkla gnom eller vad det nu var som kunde hjälpa oss.
Det var en dvärg i en grotta, va?
Ja, som behövde hjälpa oss, för att det var en jättestor strid som var skitsvår, och det hade vi liksom helt kunnat
gissa. De gillar inte att bli kallade gnomer, de kallas faktiskt småväxta människor.
Ja, men jag trodde det var en gnom. Vi skulle rädda gnomerna och så fick vi hjälpa med dvärg. Och liksom, så att jag håller ju med om att det är bra att de har gått bort från open world, att det liksom är mer fokuserat och liksom tajtare, men samtidigt så kan man känna lite så att ja, men okej, jag tar den här kristallen till den här grejen. Är inte så givande, liksom.
Nej, inte efter den 35:e gången man gör det.
Nej, exakt. Och det är så att, okej, men det, så att det blir lite weird. Och det här är ju inte ett spel som Baldur's Gate 3, men det är ändå så här att man hade kunnat designa uppdrag på det här sättet. Liksom, ja. Även om man typ jämför med Witcher 3, som också har den här ganska standard, liksom så här, typ, man gör egentligen inte så roliga grejer alltid i uppdragen. Men där är det berättelsen som får ta plats istället.
Mm, och här är liksom, det är kontexten kring de sakerna man gör om och om igen som gör det fortfarande bra.
Yes, och det kan ju typ likna med typ Companion Quest i Dragon Age The Veilguard, är ju det att de kan vara rätt så kul, för ibland, det kan vara så att men jag gick på en shoppingrunda med en annan karaktär och så fick jag liksom lära känna honom mer. Och det är liksom så att det var inte jättekul att spela, liksom att säga att vi gick till den här liksom vändern och tryck på A. Men de hade ett samtal, eller typ som man lootar i Last of Us. Liksom, Joel och Ellie pratar med varandra och lootar är inte så jätteroligt, men liksom man får lära sig något om karaktären och då är det okej. Okay. Och så var det samma sak liksom i de här companion questen, så var det ofta i Witcher 3 liksom, att okej, jag lär mig antingen någonting om min Geralt, eller så lär mig om de här personerna som är intressanta även om de bara är med här. Så att det är lite sånt som saknas, vilket är synd.
Och sen Karaktärerna liksom fungerar inte jättemycket. Det är ingen jag direkt ogillar än så länge, så, men de är inte intressanta. Och så tycker jag inte de är alltid lika bra röstskådespelare heller. Ingen är rakt ut och dålig, men till exempel hon, Nev, tycker jag är väldigt noschig och inte noschig. Väldigt monoton oavsett situationen när hon pratar.
Till exempel. Och sen tror jag lite sättet de är skrivna på gör att de inte heller riktigt får helt egna identiteter heller.
Nej, jag kommer ihåg det var en konversation hyfsat tidigt i spelet med Harding och Nev. Harding i princip beskriver att jag måste göra saker direkt, jag måste göra nu. Och Nev bara typ, och jag hade antagligen stått här och funderat på tok för länge. Vi är så olika, men tillsammans kan vi lösa det här. Och jag bara, what the fuck är det här för det? Vad är det här för, vad är det som händer?
Ja.
Det känns som, är det My Little Pony nu? Eller vad är det som händer? Vad är det här?
Ja, men om det är något jag liksom måste säga att jag tycker ändå att karaktären liksom är okej. Okay. Liksom, alltså det är liksom, det är väl egentligen det som är den drivande liksom i berättelsen just nu, att jag tycker om liksom att lära känna karaktären då. Och jag har spelat den runt 15-16 timmar. Men jag tror en av mina största besvikelser är att storyn hookar mig inte alls.
Nej, och karaktärerna är några av krokarna för storyn av tidigare spelen. Och det är nog där det lite faller.
Mm. För att så som Inquisition slutar, och speciellt med DLC, att man sätter ju upp Solas då som den här stora skurken. Liksom att han vill liksom förstöra The Veil. Du får rätta mig om jag har fel här.
Eller Veil är ju i princip slöjan då mellan riktiga världen och andevärlden.
Precis, och vilket gör att om den försvinner så skulle det betyda typ att demoner kommer då ner hos människorna liksom.
Ja, eller och, människorna som spirits överlag.
Ja, men precis, som invaderar då.
Så det är i princip som Avatar Legend of Korra.
Ja, jag har inte sett.
Aha,
så jag har typ sett 4 avsnitt av Avatar, men ja, säger jag. Och det är bara det att med Solla som skurk, så, och har man spelat tidigare Dragon Age, då har ju den kopplingen. Vilket gör att det hade varit väldigt intressant. Men spelet börjar ju med att man liksom ska stoppa Solas. Och när man lyckas med det så släpper man ut 2 stycken värre skurkar. Och det är premissen. Och de här 2 värre skurkarna är skittråkiga.
Ja.
För det blir liksom den här typen att världen går under. Och de här 2 är jättebad guys. Istället för att man har liksom då världen går under. Och den som gör det är någon som du har en relation till.
Ja, jag älskade Loghain i Origins.
Mm.
Det var inte bara en huvudskurk i Dragon Age 2. Det var flera olika plotlines, men de flesta, jag tyckte om Arashok till exempel.
Mm.
Och så Inquisition, vad tyckte du om The Big Bad där?
Ja, tyckte inte om, jag tyckte det var skittöntig.
Jag tyckte han var okej. Han var funktionell för vad han skulle göra, men jag tyckte inte om hans design.
Nej, precis.
Nej, men det var i alla fall någonting här liksom, bara ni hade kunnat sätta bättre personal stakes eller något sånt.
Och jag känner att Solas hade ju varit en sån liksom, ja, att låt exakt. Han vara skurken, och sen för att mycket av spelet relaterar kring honom också liksom, vad har han gjort tidigare, hur har han liksom lett upp till den här punkten, men han är liksom inte då vad vi vet är inte han the big bad ändå. Man vet ju inte hur spelet utvecklar sig. Liksom att det skulle visa sig att han kanske är det i alla fall. Men just nu så är det inte det. Utan vi får jaga de här 2 andra töntarna.
Jag var fine om han var liksom...
töntar.
Om han var liksom en tragisk skurk. Saren i Mass Effect var ju en tragisk skurk skulle jag säga till exempel.
Ja.
Något sånt.
Ja, men precis. Och Mass Effect 2 hade liksom The Illusive Man... som liksom egentligen inte, alltså han var ju typ halvskurk. Och så det känner jag saknas, och det känns liksom inte riktigt som att okej, men världen går under igen. Vi har liksom sett sådana här världsomvändande hot i Dragon Age hela tiden. Vilket gör också att det är liksom att vi kommer ju lösa det såklart, medans typ speciellt om man tänker Mass Effect 2, för där var det liksom så att man visste ju att det skulle vara en trilogi vid den punkten, så man vet ju att det som händer i 2 leder ju inte upp till någon form av upplösning. Men bara det att man liksom skulle träna till då the suicide mission, så kändes att man hade det här tydliga målet som man liksom att vi vet inte vad som kommer hända här. Vilket också gjorde att det var så himla spännande, även om kanske inte liksom den övergripande storyn i Mass Effect 2 var det bästa, men där var ju karaktärerna liksom.
Men det känns som att det är väldigt mycket som står på spel där, för att man kan ju förlora flera karaktärer också.
Ja, precis. Mm. Så är det ju. Och det kanske man kan göra här också, men det är bara att det liksom så att det är de här stora magiska krafterna som kommer typ ödelägga världen, och man bara, been there. Lite så känns det.
Ja,
man har inte lyckats presentera det på ett bra sätt.
Nej, ja, och sen när det väl försöker komma revelations, inget av dem är typ lika stor revelations som delscena till Inquisition. Nu spelar inte jag alla. Men det var liksom en hel del revelations, som till exempel det var den här när man lärde sig om de här titans.
Mm.
Och var Red Lyrium kom ifrån och sånt. Det var en revelation. Och bara, oh my god. Eller är delscen till Dragon Age 2 där man introducerar, jag glömt bort vad han heter, men skurken till Inquisition, när man i princip bekräftar myten om var Darkspawn kommer ifrån, till exempel. Så sådana saker.
För en spelserie som heter Dragon Age så hör jag väldigt lite om coola drakar, bara massa annat tunt tjafs.
Det är också någonting. Jag är ganska kritisk mot Dragon Age Inquisition, men det bästa jag visste var Dragon Hunting. Jag gjorde en mage, jag spelade dem hela spelet och jag gjorde allt för att crafta den perfekta gearen för att döda alla drakar. Det finns ingenting så kul här i uppföljaren.
Jag har slagits mot en drake.
Jag slogs mot en drake också, han bara, nej, det var inte kul, och så flög han iväg. Men det är liksom det här drakjagandet, det var kul i Inquisition. Jag älskar det. Det var typ Monster Hunter, fast för tröga westerners.
Jag gillar ju spelet. Alltså jag ska inte liksom sticka under stol med att jag inte tycker att det är kul att spela. Och speciellt när jag liksom varvat det med Metaphor, så känns det i alla fall skönt att jag är 16 timmar in i spelet och jag har i alla fall kommit förbi tutorialen.
Mm.
Vilket jag inte gjort det andra. Vilket gör liksom att det är mycket lättare att ta till sig. Så att det är liksom, så på det sättet känns det bra. Och jag gillar liksom det här systemet, man pratar med sina kompanjoner och allt det där. Och striderna är ju mycket roligare i det här spelet än vad var tidigare. Det är inte God of War, som jag har sett att vissa typ säger att det är lika God of War.
Det är God of War, men God of War light.
Det är Kingdoms of Amalur.
Jag spelar aldrig ut.
Eller typ Fable. Det är mer åt det hållet än att man liksom har typ...
Men jag tror det som gör många prata om God of War, det är att uppgraderingssystemet... man levlar inte via det, men uppgraderingssystemet är väldigt God of War. Med att man har sin gear och man kan levla upp gearen, de olika liksom nivåer som man levlar upp till och olika sånt. Det är väldigt God of War. Sen är striderna är egentligen mera Mass Effect Andromeda, fast man kan faktiskt säga åt sina kompanjoner vad fan de ska göra för något.
Dock stör jag mig på att alla fiender tycker bara att det är du som räknas.
Ja.
Och det du har typ fyra stycken som skjuter projektiler och man bara, alltså jag har två andra töntar med mig. Skjut på dem också.
Men vet du varför? För att de andra töntarna kan inte dö, de har inga livmätare.
Nej, precis. Nej. Perfekta skydd.
Ja, men alltså hade spelet fokuserat på dem hade det varit för lätt. Och det är redan ganska lätt.
Ja, men ändå, jag stör mig på det. Jag bara säger att om jag går in med två stycken, alltså annars kan jag lika bra själv.
Och sen, egentligen, nästan alla karaktärer jag har är någon form av magiker. På något sätt. Mm. Och det enda combaten för mig går ut på är i princip att vänta på några cooldowns gå ner och sen köra en primer och trigger.
Mm. Och jag kör warrior, så jag är mer in your face, liksom. Och det har ju ett stagger-system och det har ett parry-system. Och det funkar väl så där. Alltså det är liksom, det hade kunnat behövt vara lite snäppigare.
Mm.
Men det är i alla fall kul att slåss. Det var inte som när jag körde DLC till Inquisition i somras. Jag var såhär, oh, var det så här att spela det här?
Mm. Alltså, min karaktär är, som mage är det väldigt mycket distance och då liksom får man bara teleportera sig runt hela tiden när folk bara springer mot den. Men det är ju så att jag märker ingen skillnad egentligen på vilka companions jag har. Förutom att den här har primer för Sunder. Och den här har inte en trigger för Sunder. Då kan inte de göra en sån kombo. Ja, men då, det är den enda anledningen till varför jag väljer en karaktär. För combatmässigt är det egentligen ingen skillnad mellan dem.
Nej, Och sen så, men ibland kan det vara bra, märkte jag själv, liksom, att jag tog karaktärer som inte var kompatibla med varandra och kunde ha liksom den kombon, för att då börjar man utforska deras andra abilities som också är väldigt händiga. Liksom. Och just det att man kan, om man är duktig, ta fiender som är ganska mycket högre level än dig, om du spelar smart.
Ja.
Det är liksom, igår hade jag någon som var typ 7 levelar över mig, så det tog ju kanske en 10 minuter den striden, liksom man fick verkligen använda karaktärernas förmågor ordentligt så att man liksom inte dog, men det var liksom kul.
Jag vet att jag är ganska ensam, men jag föredrar faktiskt Origins stridssystem. Men det är bara för hur mycket man kunde göra med det, och att jag kunde bestämma mina karaktärer och liksom använda alla deras abilities. Jag kunde inte välja bara 3, jag hade ett helt jäkla hjul. Det hade hela deras spellbook, så jag hade några hotkeys såklart. Och sen att jag kunde programmera deras AI, som till exempel om companion under så här många procent använd healing, till exempel. Så det var mycket mer taktisk combat.
Ja, och Inquisition kändes mer som typ en fortsättning på det, även om det också inte var lika avancerat.
Ja.
Och det här känns mer som en fortsättning på Dragon Age 2.
Ja, Dragon Age 2 som råkade spela God of War över en helg men kommer inte ihåg alla detaljer.
Ja. Jag hoppas ju att storyn kommer ta sig längre in.
Det liksom, hoppas jag också.
Att det verkligen kommer några ganska häftiga vändningar som man bara säger, åh gud vad spännande. Men just nu så att jag känner ju inte riktigt för att ta de här alvgudarna som man jagar. Vilket också var så kul. Alla bara sa, det är Elven God. Sen bara, nej, de är inga gudar. De är egentligen jättekraftfulla magiker. Ja, men vi fortsätter kalla dem gudar ändå. Och man bara, nej.
Ja, det är... Jag är än så länge... Det är inte ett dåligt spel så. Det är bara att jag är väldigt besviken överlag. Som ett fan av BioWare Dragon Age. Visst, det är betydligt bättre Mass Effect än Dromeda. Men det är en ribba som ligger på botten av havet.
Men det här är samtidigt det bästa spelet de har släppts sen Dragon Age Inquisition.
Alltså,
ja, för
det är det bästa de har släppts sen Dragon Age. De bara vad
Anthem
har de släppts
sen?
Anthem och Mass Effect Andromeda. Ja, men precis. Det är alltid något.
Ja. 10 år för att få någonting. Okej.
Okay. Det är så synd med Anthem. Alltså bara ett sidospår med tanke på hur jävla coolt det var att flyga den roboten.
Ja!
Det var liksom helt perfekt. Ett singleplay-spel med det. Ja, tack.
Hade de tagit och gjort en singleplay-reboot av det universumet hade jag varit intresserad.
Jag med.
Ja, men det kommer, alltså det är för sent.
Nej, det kommer aldrig hända. Men de skulle kunna använda den tekniken typ till ett Mass Effect, exempelvis.
Absolut. Men ja, nej, de snackar om att bara slänga bort en cool idé. För att, bara för att jaga liksom trender som var coola typ på den tiden. Men jag håller med det. Alltså, jävligt snyggt spel. Sinnessjuk, cool design på de här olika, vad kallar de, javelins.
Det är ett namn för en direkt.
Och bara kändes bra att flyga runt med dem och skjuta på saker. Men, liksom, men det var också det enda det spelet hade.
Det här spelet skulle ju också varit ett multiplayer-spel egentligen.
Ja, men
det märks. Och det märks. Det liksom, det lever kvar. Typ, när du startar uppdrag så får du upp en skärm. Så här, men starta det här questet. Liksom. Typ en multiplayer-meny. Liksom, att nu startar vi det här questet. Och sen
mellan, hoppar in i en instans.
Ja, och mellan typ story-uppdragen så får man också en liten så här vignette. Typ Varric berättar vad som har hänt. Liksom typ så här, det här previously on Dragon Age, typ som att vi hade liksom spelat Dragon Age tillsammans och så nu ska vi bara fortsätta köra det här uppdraget tillsammans. Och det är väldigt mycket mer uppstyckat på det sättet.
Stör du det också på Varric förresten i det här spelet?
Han låter gammal.
Det gör han också, men det är liksom att jag har en konversation och så lägger han sig och bara det bara, oroa dig inte. Det bara gör det du kan så kommer det gå bra i alla konversationer. Jag bara, jag behöver inte dig just nu. Gå och lägg dig igen.
Ja, precis. Alltså, och sen så, jag har märkt att det är ingen karaktär riktigt som pratar med honom.
Nej.
Så att, vem vet, det kanske är meningen.
Ja.
Säger jag utan att spoila någonting för jag har ingen aning. Men, not the weird. Och jag tror att det är by design. Annars är det lite tråkigt då. För då är det ju mer dåligt. så att vi får se. Det är ju ändå ett 50 timmar långt spel. Vi har inte kommit så långt än.
Nej,
kommer alltså... ni ihåg när Mass Effect 3 kom och hela internet lyckades typ övertala sig själva om att slutet var typ en indoctrination-grej och att det faktiskt inte hände?
Ja, hela internet tillsammans försökte skriva ett bättre slut.
Hela, jag älskar indoctrination-teorin. Jag tycker det är skitrolig.
Den är ascool, men, ja. Men det är också, alltså, det finns inte en chans att det är, liksom, man hade inte gjort det, liksom, släppt ett spel medvetet.
Nej, alltså...
och liksom, för att medvetet gör folk besvikna på slutet.
Nej, nej, nej.
För att sen slänga ihop det riktiga slutet. Men det har varit, det är Hideo Kojima hade kanske kunnat föreslå en sån grej, men...
det bästa som kom ur av det var ju den sista fienden du möter innan du kommer till slutet var ju Marauder Shields.
Marauder Shields.
Och då Marauder Shields, the real hero, try to save you from the ending. Spelar man på svåraste svårighetsgraden så var Marauder Shields så svår för att han typ headshotade hela tiden. Du dog instantly. Så att jag har dött många gånger om Marauder Shields, alltså, men det var skitkul.
Det är roligt för att liksom jag såg, det fanns ett par riktigt bra videos, eller sådana långa videos på YouTube som verkligen pekade på riktigt övertygande bevis liksom inom citatet.
Ja,
alltså ja, här liksom det var här indoktrinationen började, man kan säga, och så liksom är det typ någon effekt och köper gå igenom en sorts madröm genom spelet liksom som man återkommer till och att det skulle liksom peka på någonting och det var typ en viss visuell liksom grafisk effekt som också
fanns.
Och jag bara alltså om det inte var för att jag var liksom vettig nog att fatta liksom att ingen hade släppt ett spel så här liksom. Alltså, så hade jag varit övertygad. men bara liksom rent låg. Det finns inte en chans att de hade gjort detta. Liksom.
Mm.
Men, och sen finns ju folk från BioWare som har sagt också att, liksom, att den teorin stämmer inte. Det liksom var aldrig planen.
Nej, nej.
Men jag tyckte också det var... Alltså, men jag tycker om sådana teorier. Liksom, det är samma sak... Innan Nintendo gick ut med den officiella timelinen för Zelda så har ju liksom fans försökt sätta ihop en själv. Och de diskussionerna tycker jag är jätteintressanta. Oavsett om det stämmer eller inte. Det är liksom en rolig så här, tanke-exercise.
Inte ens Nintendo vet. De bryr sig inte.
Nintendo gick ut nyligen och sa de här senaste Zelda-spelen de är inte i någon tidslinje. Och folk bara, fuck!
Mm, ja, de utspelar sig liksom så långt fram så att de liksom är en egen del. Men så här, när man öppnade upp för att Link förlorar i Ocarina of Time, vilket skapar en ny tidslinje, så betyder det att det finns oändligt antal med tidslinjer. För att han kan dö i alla spel.
Ja.
Så att det är liksom... De skulle lika bara kunna bestämma, nej men okej, nu delar vi på timeline i Wind Waker, för att du men kunde
alltså,
dö där.
Men alltså, de öppnade inte upp timeline för att han kan ha dött, det var väl för att det delade upp sig.
Ja, det är för att han reser mellan två tidslinjer.
Ja, jag vet, men Ocarina of Time, du har ju ett när Link är liten och de stoppar Ganon, alltså innan han lyckas ta över. Mm. Sen har du den timelinen när han är vuxen och vi slår Ganon. Och sen så har vi den tredje timelinen där han förlorar.
Ja, du talar. För mig har det alltid varit det är två timelines. Samma är, alltså, det ena är
jag ska liksom... köpa tidslinjeboken nu.
Från Ocarina of Time så är det tre timelines.
Zelda-timeline.
Okay. Jag har den Zelda-encyklopedian med timeline.
Fallen Hero, Child Hero, yes. Missing Hero.
Exakt. Så att det...
Nej, det är weird.
Så att när man öppnar upp för det så är det liksom, då är det ju svårt att... Alltså,
det är klart bara Ocarina of Time som man kan dö.
Nej, men det är enbart där det har ändrat på historien i alla fall. Så att det... Men jag tycker sånt är skitkul. Jag såg att det var någon... De var på gamla Nintendo-forumet när de försökte typ hitta en timeline för Donkey Kong. Och liksom typ såhär, varför var han skurk från början och sen inte. Sådana grejer tycker jag kan
hitta. Det är kul att kolla på liksom när folk jag kommer ihåg när det släpptes en lång såhär, cinematic trailer för Metal Gear Solid 4. Och det snackades mycket på loading. Och då visste man inte vem han, Johnny, var han som hela tiden skit ner sig.
Klart, du kommer ihåg sånt.
Ja, men alla som har spelat Metal Gear Solid 4 kommer ihåg han som skiter ner sig för att det är en jättestor plot point i det spelet.
Han är the cornerstone i hela serien.
Och han friar till Meryl mitt i en gunfight och det är så jävla bajsnördigt. Ja, ironiskt nog.
Men... Hideo Kojima såg Pirates 3 och bara det där ska jag göra.
Ja, precis. Då gjorde Pirates 3 det lite bättre tycker jag. Så det enda man såg av Johnny i den trailern var liksom, han hade inget namn eller någonting, man bara såg att det var en snubbe med solglasögon, såhär ski mask, och så var det lite så här typ nästan ask blonda lockar som stack ut. Mm. Och folk liksom snackade om vem kan det här vara, och det enda kommentaren jag kom ihåg var någon som var en sån här riktig jävla besserwisser, och detta var Beloading. Hon bara, ja men den som känner till Metal Gear Solid lore vet jag att det här är ju mest troligt Raiden. Och jag bara... Och det är alltid kul liksom med hur fel folk kan ha. Och också liksom hur rätt folk kan ha i vissa fall. Som
exempel.
Med Metal Gear Solid 5 så snackades det redan tidigt om att
liksom... Varenda trailer det kom så var det liksom direkt djupanalyser.
Ja, men även liksom redan då hörde man folk som bara... Tänk om det inte är Big Boss vi spelar som. Liksom. Och jag tror att första liksom hinten var att det är en mellansekvens i... Ja, det hade ju varit en grej. Om den här klonen, eller den här liksom bodydubben som man faktiskt spelar var Kiefer Sutherland. Och sen när man faktiskt får se den riktiga Big Boss, om det var David Hayter. Men det var det ju inte.
Nej, Kiefer Sutherland spekulerade om det för att man visste att Kiefer Sutherland skulle vara Snake.
Precis.
Medan han, Ishmael, hade Kiefer Sutherlands röst och folk blev liksom bara, why?
Ja, och sen liksom när Ground Zeroes kom så var den här liksom mediken i, ja, som visade sig vara den man faktiskt spelar som. Alltså, för man är ju den riktiga Big Boss i Ground Zeroes. Och så sprängs helikoptern för att Paz har en bomb uppstoppad i hennes
Woha.
Ja, och
Woha.
Fiffi. Hennes köttros. Eller baconros.
Nej, nu.
Och man får aldrig se hans ansikte. Man får bara se hans händer i princip, men hans röst är typ en downpitched Kiefer Sutherland, och man bara ja. Så det är...
Ja, nice. Nej, det är ju spännande. Jag vet inte vad vi pratade om innan.
Vi pratade om
Mass Effect.
Teori... Ja, Mass Effect.
Indoctrination.
Ja.
Ja. Precis, det var häftigt.
Mm.
Ja, det lät mycket bättre än det gröna slutet som jag fortfarande hatar efter alla dessa år.
Ja, det gröna slutet är egentligen det sämsta slutet.
Men alltså, det är helt ologiskt.
Jag kommer inte ens ihåg.
Hur fungerar det ens?
Vilket gröna slut.
Alla blir någon form av cybernetisk varelse. Och jag bara, okej, hur fungerar det? Vilka behöver äta? Hur förökar de sig? Har Geth kukar nu? Liksom, vad är det som händer? Och halva henne är i skeppet. Är skeppet levande nu? Liksom, hur fungerar det?
Och har skeppet behöver penis?
Ja, exakt. Och om någon behöver bygga en gaffel...
Föröka sig!
Ja, liksom.
But Joker kommer med hela sin familj och frugan är Normandy.
Ja, och anledningen till att vi bygger maskiner är för att de kan göra arbete som inte vi kan göra. Om någon bygger en gaffeltruck, kommer den leva? Kommer det bli en AI? Vad är det som händer?
The rise of the gaffeltruck.
Vad var det?
Nej, okay, så rise.
Det gröna är att...
det, är alltså, det gröna är Saren-slutet. Ja. Ja, det är det alla Saren förespråkade i ettan. Ja,
hybrider. Och så hade vi blåa, vad var det?
Blåa är att Shepard tar över alla Reapers och blir The Reapers.
Ja, det är The Illusive Man-slutet.
Ja.
Och det röda är Destroy. Du förstör alla robotar.
Allt synthetic. Ja.
Ja.
Och för att Mass Effect Relayne förstörs ju i någon av de här, eller är det
alla? I alla.
I originalet förstördes det i alla. Sen la de till en scen där de typ reparerar dem.
Ja. Det finns ett kärlekslut också. Man skjuter ungen.
Ja, de la till det. Det var så bra.
Mm. Hur man skjuter ungen.
Det råkar nog Peter göra, hör jag för mig, för att han skulle bara liksom testa om det gick att skjuta, och sen så visade det sig att det var någonting med det.
Mm. Det kan jag väl. Och det la de till. Alltså
the Crucible.
Ja, hologrammet. Ja,
ja, ja, precis. Man kan skjuta mot den.
Jag tror
mina
ungen i början av spelet.
Ja,
men... Snipern och bara... Ja.
Det här skiter vill jag inte hålla på med. När man kunde skjuta ungen i slutet och då vinner Reapers.
Okej.
Okay. Ja, nej, alltså... Oh, gud, jag är fortfarande upprörd över gröna slutet. Alltså, jag är... Oh, efter alla år.
Ja... Det var synd att de behövde stressa med det projektet.
Vänta lite, Amanda, har du klarat trean än?
Har jag inte, men det är ingen fara.
Hon har lyssnat på Spoilercast om Mass Effect typ 78 gånger.
Varför?
För att det var innan jag hade spelat det, alltså långt innan jag faktiskt lyckades ta mig igen i alla fall ettan och tvåan och
okay, så du hade...
10 timmar av trean.
Då hade du inte tänkt ta dig igenom alla spelen.
Alltså jag visste inte riktigt om jag skulle spela dem. De låg ju i min skämshög, men samtidigt så var det otroligt mysigt att lyssna på. Alla har ju väldigt olika upplevelser. Så att för mig är det ju så också att jag är inte jättekänslig för spoilers. Jag tror att jag är nog mindre känslig än de flesta. Det är värre kanske när det gäller nyare spel. Men jag var ju verkligen inte med på tåget där.
Amanda börjar läsa liksom sista kapitlet i alla böcker hon läser.
Förutom nej, när det gäller jag inte. På spåret är man spoilerkänslig.
Ja, då är jävligt då. Känslig alltså.
Det jag nu inte.
Då är det illa.
Men alltså, jag måste bara säga det här. Jag var på en föreläsning för ett tag sedan. Där läraren sa, vi vet väl att alla läser sista sidan i boken innan man börjar.
What?
Så här, jag what? Gör inte det.
Vem gör det?
Alltså min farmor. Tydligen alla inom citationstecken.
Ja, min farmor gjorde det för att hon kunde liksom inte hålla sig. Så att hon började läsa en bok och så var det så spännande så började hon veta vad som hände direkt.
Ja, men det är ju de människorna som bajsar i duschen och säger att ah, men vi alla bajsar i duschen. Alltså,
men det är helt banalt. Jag har nog aldrig läst sista sidan i en bok som jag håller på och läser.
Nej,
alltså, nej men inte som det första jag gör heller. Nej, det låter jättekonstigt.
Kommer den här vara värd att läsa?
Det är ungefär som att kolla på en serie och bara, faktiskt, jag måste se hur det slutar, hoppa till seriefinalen. Okej, nu kan jag gå tillbaka.
Ja, alltså, nej, men det var lite märkligt. Men just när det gäller på spåret-grejen, där har vi ju kommit fram till att i och med att det liksom, det är ju ingen berättelse. Alltså det är ju
nej,
liksom...
precis!
Jag vill inte helst veta vem det är som vinner. Alltså det här är ju någonting som är aktuellt just nu. Och det är ju spännande att se alltså, vem av de här personerna kommer att vinna. Eller vilket lag är det som kommer att vinna.
Shepard eller Reapers.
Det är faktiskt inte så himla konstigt.
Det är inte konstigt att du inte vill bli spoilad på spåret. Det roliga var i den här konversationen, det var för att jag ville ju se finalen i Rings of Power. För att jag sa att det finns risk att man spoilas på det om man inte ser det ganska tätt inpå. Och då var du så här, det är värre att bli spoilad på spåret.
Jag vill inte minnas att det var exakt så. Naturligtvis överdrivet som vanligt.
Oliver vet, vi har pratat om det här många gånger.
Jag vet, men det är ju din version som man har hört.
Jag var inte där när det hände så.
Nej, men Oliver, du vet.
Nej, Oliver vet
inte. Vi har pratat om det här många gånger.
Ja, men det är ju också du som även försöker vet, påverka nej, Oliver.
Oliver har hört propagandaversionen.
Precis, Jimmys propagandaversion.
Kommer Jimmy Putin där och bara, ja, det här säger Amanda.
Ja, men det är ungefär så det brukar gå till.
Nej.
När det kommer fram
nej,
saker och sånt.
Fall...
Och Jimmy saltar alltid sina versioner så himla mycket.
Ja, vilket förtal. Men så här, det var i alla fall kul för att eftersom jag följer IGN och sådana delar liksom där, så fort ett avsnitt har gått ut så kommer det ut någon artikel som pratar om den här personen dog. Eller vad betyder den här personen för typ nästa säsong? Och sånt vill jag ha. Jag har aldrig sett en artikel om På spåret i mina sociala medier. Jag tror det var där det började.
Alltså det är väldigt sällan som jag har sett någonting på sociala medier när det gäller serier som man liksom har kunnat greppa direkt vad det handlar om. Alltså visst, det har ju funnits kanske vissa Game of Thrones-episoder som har varit liksom lätta att dechiffrera liksom när alltså, det gäller typ poster på Twitter eller vad det nu kunna vara.
Jag spelar Wind Waker.
Ja, precis. Men just när det gäller till exempel alltså The Rings of Power, jag såg ju i stort sett ingenting som kunde spoila mig överhuvudtaget på det. Däremot så får jag kanske upp så här Aftonbladet-artiklar och då vill jag liksom inte direkt se att det här laget slog det här laget.
Jag har redan fått spoilat för vad som händer i Rings of Power säsong 2. Så vi är egentligen i samma situation nu.
Jag
hade hyfsat tur. För typ ingen jag följde pratade ens om den serien. I princip. Det var typ bara fler svarta alver typ. Det var typ allt jag hörde.
Väldigt roligt. Men jag tror det var allt vi hade för idag, va? Det var min tur att köra quizfrågor, eller hur?
Ja.
Mm. Bakläxa, låter det som.
Det har jag ju inte gjort. Så att jag kom på det för typ 5 minuter sedan. Jag bara, just det fan, det var nog min tur att göra quizfrågor.
Adam, kan du bara impromptu dra fram 3 quizfrågor för oss?
Han vill bara hindra från att vinna, Adam.
Hade jag varit 100% frisk och min hjärna var topptrimmad hade jag löst, Oliver.
Okay. Vi får köra quizfrågor nästa vecka istället. Ja, men kul att ha med dig, Adam.
Ja, kul att få vara med.
Och jag och Amanda har varit med i lite andra poddar senaste tiden. Eller jag har varit med i 2 poddar och jag och Amanda var med i en podd. Så vi har varit med i Kraftspelen som man kan gå och lyssna på när vi pratar om Citizen Sleeper. Och sen så kan man också gå och lyssna på Nytt Spel Plus där jag var med och pratade om Mirror's Edge. Så gör det.
Ja, det är right up your alley.
Jag fick också välja ämnet Mirror's Edge. Så att,
Ja, till och med.
Ja. Oh, jag älskar Mirror's Edge.
Det är så bra.
Mm.
Fast, ja, jo, det är bra. Men vad kan man hitta dig, Adam, när man inte lyssnar på de avsnitt du är med i spelet?
Jag är fortfarande på Twitter, men jag skriver faktiskt mer på Blue Sky nu för tiden. Och då är jag ju...
Det heter samma på båda, va?
Jag heter adal.bluesky.com. Så jag är på Twitter har adal90, så ja, adall. Men där postar jag för det mesta liksom vad jag spelar, vad jag tänker på, vilka dumma katter jag har och sådana saker.
Ifall du valde det gröna slutet så skriv till Adam och häckla honom.
Ja, jag sitter där bakom en bänk och bara, the green ending sucks, change my mind. Ingen lyckas.
Ja, nej. Det är... Inte för att det är lätt att göra riktigt bra slut, men... Det känns som att det var så mycket som hängde också på slutet i Mass Effect med tanke på att det hade liksom byggts upp under så lång tid.
Ja, de hypade upp det lite mycket.
Ja, det gjorde de. Men det är ju klart. Shit happens, som man säger.
Mm.
Men hitta oss på svesakt.com. Där finns också länkar till resten. Det finns som Facebook, YouTube, Twitter. Det finns inte på Blue Sky med spelsnacken. Spotify, där ni kan kommentera också. Det är väldigt roligt. Eller mejla till oss på kontakt@spelsnack.com. Eller kommentera på loading.se. Eller Instagram. Så hörs vi igen nästa vecka. Och då ska vi prata om våra favorit Metroidvanias. För då kommer Otto och David att gästa oss. Så vi hörs nästa vecka.
Puss i ömskan.
Hej då.
Hej.